A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Då hälsar vi välkomna till ett nytt avsnitt av Ringside där vi kommer att prata ishockey i allmänhet och hockeyallsvenskan i synnerhet. Vi har Fredrik Söderström på plats i Uppsala på någon form av hotellrum. Han har lydigt rådet med att dra förbi gardinerna så inte bara är motljus. Och Daggen sitter i... Fredrik, visst är det en kommunlokal av något slag man ser på
första
Daggens inredning?
Första tanken var folktandvården, andra var Arbetsförmedlingen, men det var inte det, utan det var, vad var det Daggen? SISU?
RFC SU i Växjö sitter jag på. Men ni ser de fina tavlorna här som ni tog
först,
ganska snabbt. Ska
vi måla det här lite grann bara så vad det tittare förstår. Det är alltså bakom Daggen så är det en tavla som ser ut att vara någon form av informationstavla. Sen är det, du vet, de här klassiska rören som dras till ett element med såna här vita klamrar. Och sen då ett väldigt, väldigt tydligt... ett rör fyllt av kablar just bakom. Man kan liksom se att kommunstylisten världen över Sverige har jobbat i den där lokalen.
Och jag tyckte du sa Daggen först att det var RFSU. Han jag tänka sig, vaha, är det, det är väl sexuell upplysning.
Det är sterilt framförallt oftast.
Ja, det är det ju.
Inte och sen på en RFSU. Liten tavla. Inte, nej, det är det.
Det kan bli om du inte sköter dig.
Dit ska vi inte gå. Hallå.
Nej, det, ta mig inte dit.
Som Filip Minje, som är expert i NFL, brukar säga. Vi är bättre än så. Fredrik, vi var på besök i Uppsala igår, i Gränby ishall. Det är vi inte varje dag. Och det är ju inte alltid fullsatt i Gränby ishall. Det är väldigt speciella förutsättningar som Almtuna agerar under och lever med. Vad ska vi säga om våra samlade intryck från gårdagen? Alltså jag menar, jag tycker att det är värt att förmedla liksom de som inte har koll på vad Almtuna har för verklighet och ändå är ett stabilt mittenlag i hockeyallsvenskan.
Det första intrycket jag får, det var ju vi överens om redan på förhand, var att det ska bli kul att göra en sån match. När jag kliver in där, jag har varit där många gånger, alldeles för många gånger genom åren känns det som, i tränarrollen. Men det är verkligheten. Vi gör ju många matcher som är upphåsade, det är fullsatt hovet. Vi har haft ett antal Globen-matcher, vi har varit i Umeå med lapp på luckan och så vidare. Och det kan väl också vara på sin plats att berätta att det är inte så att vi tre och Kajsa och några till sitter och flippar ett mynt och säger att nu blev det den matchen, utan det här är ju andra som bestämmer vilka matcher som då har studio och så vidare. Men ett besök i verkligheten som jag tycker om, det är charmigt, folk är vänliga, öppensinnade, tar emot oss på ett bra sätt. Vi satt länge och väl med Almtunas tränare, stab, och skrattar åt saker, vi pratar allvar, vi pratar mycket hockey. Vi får en bra inblick hur det fungerar och det ger liksom en knuff in, tycker jag, i en sån match. Så att, och vi hade ju det samtalet med gästades av Niklas Danielsson, ny sportchef. Vi hade Petter Olsén som är ordförande/försäljningschef. Intrycket är ju att de brottas med stora utmaningar. Och det här är ju någonting som vi skulle kunna fastna i och prata länge. Jag är ju lite oroad om jag tittar framåt från mitt perspektiv i alla fall. Var hockeyn är på väg. Att den här klyftan som vi har tjatat om är ju oändligt stor mellan topplagens förutsättningar, arenor, publiksiffror ner till lag som har det betydligt kämpigare. Så att många intryck blir en sån kväll. Och utöver det, för att stänga igen det, en helt okej hockeymatch, jag tänker ur Antunas ögon. Starkt att komma tillbaka där man tycker är i mångt och mycket. Södertälje har initiativen i första perioden, man får ett mål emot sig. Sen vänder man på matchbilden, spelar smart, spelar defensivt, förvaltar lägen man får och får två viktiga poäng.
Mm. Men det är frågan liksom, sen jag började spela Hockeyallsvenskan 05-06 så har jag snackat om att det ska komma en ny arena. Det ska komma en ny arena i Uppsala och det finns det i Tingsryd också och många av dem. Men vad var liksom, är det på gång eller vad säger de?
De hade ett kommunmöte igår, berättade Petri och sen om de skulle ha till idag. Men det som är som, alltså för några år sedan så fick de ju klart. Det var en upphandling som var färdig. De skulle få 85 miljoner kronor för att renovera arenan. De skulle bygga en ny entré med restaurang och liksom grejer. Det här har ni säkert hört. Men de, och man beställde ju liksom in stolar till den här nya uppfräschningen då. Men de där 85 miljonerna har de har inte försvunnit, men det är väl någon som har tyckt att det blev för dyrt och då sen så blev det liksom stolarna som har bytts delar av arenan istället för att liksom fräscha upp den sidan som ser värst ut, den som är liksom bakom Almtunas mål i två perioder. Så att det där ska ske någonting, det vet det tusan, men jag tycker inte att det är intressant, utan det som är intressant är ju hur ska Almtuna klara av en ny sportslig ledning efter Kimby och efter Tony Mårtensson, och framförallt, jag menar, det går ju ingen på matcherna. Hur ska man kunna klara sig kvar? Det är ju helt unikt hur man kan få ihop det där ekonomiskt.
Ja. Och jag säger så här, förr tror jag, för några år sedan bara, om man kollar tillbaka, så tror jag att det fanns en chans att man kunde göra det. För nu är det mycket, mycket mer pengar det handlar om. Du ser de andra lagen drar ifrån Almtuna och på sikt så måste de börja locka publik och de måste få in mer ekonomi för att kunna ha kvar det. Nu lever man på att Tony Mårtensson och Kimby och staben har gjort ett jäkligt bra jobb med de här spelarna. Men ja, jag är orolig för att det där kan vara tufft för dem.
Almtuna har alltså snittat 814 personer den här säsongen. Och då har de en match med 1600 mot Brynäs och en match med 2385 mot Brynäs. Som ju drar upp den siffran. Så den reella siffran är väl 500 personer ungefär som går på en elitmatch.
Det är Sveriges fjärde största stad, om jag inte tänker fel. Och har vi Stockholm, Göteborg, Malmö, sen kommer Uppsala.
Yes.
Jag pratade dock med en nära person till mig som har bott i Uppsala som sa så här, det är en jättetrevlig stad, det finns mycket utbud av olika saker som gör att du trivs där, men det är ingen som kommer därifrån, är känslan. Alltså det är ju en inflyttningsstad, man vet studier och så vidare, jobb och det, så att jag vet inte om det någonsin har funnits en ska vi kalla det då, stor styrka bakom klubben, laget i form av publik. Det är inte så att vi, om vi backar några år, så har de tappat, utan de har hela tiden slagits mot det här. Sen tror jag frågan kring arena, bara för att koppla ihop det kort, är ju så mycket mer komplext än att det sitter tre lallar i en podd och säger att det vore väl kul om de la 600 miljoner på en ny arena. Jag fattar att frågan är komplex. Däremot så tänker jag så här, Kimby och Mårtensson har med rätta hyllats. Anderström är med där, Pettersson Wenzel finns runt. Det är folk som gör ett gediget jobb. Ingen är oersättlig. Alldeles oavsett hur bra Kimby har gjort sitt jobb och Mårtensson, så nu är det Niklas Danielsson som ska in på en av de positionerna. Man kommer sannolikt hitta en tränare som kommer liksom kunna föra det vidare. Så att det får ju aldrig bli personkopplat. Då är man farligt ute om det ska vara beroende av en enskild människa. Så att Men det är inte den största utmaningen för mig. Det är liksom hur de ska överleva i en värld som blir allt mer elitistisk. Det handlar mycket mer om pengar. Det är racet. Jag har svårt att se att man hänger på där.
Men det blir ju en jäkla uppgift att ersätta dem två. Såklart.
Det är ju absolut. Men jag tycker att vi har en tendens ibland att försköna och prata om att människor, individer så att säga, är den avgörande faktorn. Almtuna har genom åren, om jag vänder på det lite grann och är lite spetsigare, så har ju inte Vad säger ni om resultaten de senaste åren i förhållande till hur det var för 10 år sedan, 15 år sedan, när Rönnqvist, Bert Robertson var där, när Niklas Eriksson var där? Det har ju varit minst lika bra resultat.
Verkligen.
Men då hade de också en jämbördig ekonomi med andra lag än vad de har idag.
Jämbördigare möjligen.
Jämbördigare, ja.
Ja. Alltså, för den har ju aldrig varit,
nej, verkligen
suttit inte i framsätet.
Nej.
De har ju fortfarande haft en distans till andra. Så att det jag menar är bara att jag känner att jag gör fel om jag säger att det är slut för att Kimby går till Djurgården eller var han nu ska vara, för att låta neutral. Och att Mårtensson lämnar, att det skulle vara kaputt och över. Det tror jag inte.
Men jag håller med dig, Fredrik. Vi kommer ha en jätteutmaning, för jag menar, det är bara att kolla på lagen i den här ligan. Var den ekonomiska klyftan går, så är den ju väldigt, väldigt tydlig. Vilka lag som har, alltså, toppekonomier och sköts som i princip SHL-klubbar med organisation, intäkter, utgifter, spelare, material och så vidare, och vilka som inte gör det. Men nog om det. Vad tycker vi om, Fredrik, nu ska du få det så öppet som jag kan ge dig. Vad tycker du om avgörandet?
Ja, men det är fantastiskt bra. Det är smart, det är slukt. Det var, och eftersom jag vet vad du syftar till, så tycker jag att, kan jag få börja den här gången då?
Ja, men det var ju det jag sa. Jag har inte sagt en värdering, Fredrik. Vad tycker du om avgörandet?
Nu viftar du med händerna som Lill-Babs där. Lugna ner dig nu. Så här ligger det till. Vi hade ju en diskussion, var det inför förra säsongen, va?
Ja, under förra säsongen. Nej, det var väl
under förra.
Var det Timrå som gjorde det först, eller?
Ante Karlsson.
Under förra säsongen, inte den här pågående säsongen. Där vi hade den diskussionen. Då hade jag kollegor, jag kommer inte ihåg riktigt vilka det var, som hävdade att det skulle bli en trend. Det skulle, Ante Karlsson har satt igång ett system omvälvande för svensk hockey. Man kommer plocka målvakten varje overtime. Det kommer bli en jävla massa mål. Det här dog ju ut lite grann, va? Kan vi vara överens om det, pojkar?
Ja, absolut.
Nu är det tillbaka. Nu är det blivit en trend.
Ja, det kan man tycka. Det, skillnaden var bara att det som vi hade till diskussion då var ju 3-3 som skulle bli 4-3. Den här flygande plockningen, kanske en tekning om man drar. Nu är det 4-3 spel igår. Och det kan ju vara relevant att säga det också, eftersom det fanns de i och runt oss och även i båsen som han tänker så här, fasken, får man göra så? För regeln var ju tidigare, fram till förra säsongen, att man inte fick plocka målvakten i overtime. Nu får man göra det, och Almtuna gör det igår. Spel 4-3 plockar man keepern efter vunnen tek. Det blir 5-3, och efter en del trocklande, det var ju inte mastodontchanser, så gör man ett avgörande mål. Och då är det, jag tyckte det var befriande också att höra Robert Kimby säga att det var inte hans genidrag. Han pratade om Kalle, det är Karla, eller vad kallar han honom?
Marcus Karlström var det.
Ja, men han hade ett smeknamn på honom. Och jag stod och funderade när jag hörde
Karla,
han prata.
Karla sa han väl?
Karla, ja. Då tänkte jag, fan, är det Karlqvist i Oskarshamn som mässade där? Men då avgör man där. Och det var snyggt. Och vi pratade ju lite kort om det efter i studion. Att jag tror, på ett sportsligt plan så tävlade ju inte de om... Det här kan vara svårt för en del att förstå. Jag tror det fanns någon som lyssnade igår och tänkte, vad fan yrar han om? Men det var inte samma poäng de slåss om. Förstår ni vad jag menar då?
Jag förstår exakt. Men Fredrik, kan vi säga att i fjol var det en trend?
Nej.
Under en kort tid?
Nej. Trend. Kan ni vara ärliga nu?
Var det en trend, Dagen?
Ja, men jag gör ju allt för att vinna en diskussion, så jag säger att det var en stor trend. En liten hypad trend under en liten period.
Och hörni, den försvann. Men vet ni vad som har hänt nu då? Trenden är tillbaka.
Jag älskar när människor målar in sitt hörn och förnedrar sig själva i media.
Jag trodde faktiskt aldrig Lars skulle ta upp den igår, men han gjorde det. Han slog in den.
Ja, men jag har inga problem att ha fel. Sånt beklämmer mig 0%. Men däremot, när häftiga avgörande sker, sign me up, Skari.
Det var ett häftigt avgörande.
Bogren, efteråt. Han var ju rasande på, så var det på grund av det, eller?
Jag tror att det var en mix av en dålig insats från hans lag, en som han tänkte först, vilket han sa ärligt och uppriktigt i efterstudien. Han var tveksam huruvida de var en spelare för mycket. Men han sa att Zachrisson hade snabbt informerat att det var korrekt dömt. Han fick se bilderna. Sen tror jag, eller han sa till mig att han var osäker på det där. Och det, har du varit med i gamet ett tag, så fanns det ju en lång period där du på något märkligt sätt inte fick plocka målvakten. Så att det var nog hans första tanke. Han var arg på det mesta igår, och det tror jag grundar sig i en svag prestation. För det får man säga att det var, utan att ta någonting från Almtuna.
Men det var ju starkt av Almtuna ändå. Alltså starkt att komma från 10-0 och sen att Handeborg kan lyfta sig som man gör. Snygg räddning där också när han kastar klubban. Kastar han klubban?
Var det meningen eller inte? Vad tycker
ni? Ja, det är klart det var meningen.
Ja, men, ja.
Det, men det kan inte en domare ta. Det kan man inte ta utvisning för.
Jag gillade ju, nu säger jag vad jag tycker och så får ni i egenskap av lagkapten och tränare säga vad ni tycker. Magnus Bogren som sa det efter att, ja men självklart, alla vet vi vad Södertälje har ställts inför senaste veckan. De har Brynäs förra onsdagen, de har Djurgården fredag, Löven måndag, onsdag är väl Mora. Och så har de Almtuna där mitt i tua, mitt ihop i hela det här. Och jag sa det, att det var den mänskliga faktorn. Det är klart som tusen att vi såg det på AIK igår. De hade derbyt i fredags, vann över Djurgården 3-0. Och så förra derbyt och förlorade mot Kalmar direkt efter. Nu förlorade mot Karlskoga stort direkt efter. Det är klart som tusen att det är människor. Men Bogren sa ju det att jo, men vi måste vara redo för den här matchen ändå. Han sa ju det, det måste finnas ett spelaransvar också. Vad tycker ni om det här? Och då får ni gärna se era båda sidor från situationen.
Jag börjar, Fredrik.
Jag förstår Bogren igår. Jag tänker att man måste tänka i stort. Man kan inte dra slutsatser av ett uttalande efter en match. Jag uppfattade Bogrens resonemang igår som att visst landade på mig, och jag såg folk som kommenterade att det är hans jävla jobb att hålla spelarna förberedda. Men vi pratar om professionell ishockey. Vi pratar
David
om
ett ansvar.
Naturligtvis, och jag tror att det var det som kom fram i Bogens resonemang igår, att det blir en frustration att det här hade de garanterat pratat om. De pratade om det på matchmötet, så att säga, kanske på träningen dagen innan. De pratade om de sista minuterna innan man kliver ut till spel. Mm. Att vi måste vara redo, vi måste hålla våra nivå, vi får inte ryckas med. Och sen gör man det igen. Men för mig är det lika mycket en skicklighet hos Almtuna som skapar en matchbild som gör att man inte klarar av att bita ifrån. Sen tror jag faktiskt att en spelare som Linus Widell har inte något mellanläge. Det är min känsla kring honom. Han har bara ett mindset, och hade han funnits på isen igår så är det möjligt att det hade blivit andra förskjutningar i gruppen som hade gynnat Södertälje. Det är min känsla.
Ja, men sen är det väl också att Södertälje har inte haft problem med de här lagen innan. Alltså det är de här lagen de har slagit, och de har varit väldigt konsekventa i det här spelet också. Så det är en egångsföreteelse.
Pratar jag om Almtuna tror jag gjorde, för de förlorade väl 4-1 i höstas där.
Ja. Såklart att, att de har haft tufft när de kommer dit, men det är såklart att de har haft tuffa matcher innan och de har tömt sig lite sen när de kommer hit. Men jag vet också, som Fredrik är inne på, liksom, man har pratat om den här matchen länge, och det är ett spelansvar att vara lika laddad i den här matchen som man, men ibland så kommer du inte upp i den nivån, och det är så ibland.
Det som kan vara kittlande är ju att leka med tanken, för jag, om någon vet, vi hade ett helvete med Oskarshamn i Uppsala genom alla mina år där. Jag tror aldrig jag varit med om att vi har gjort en gediget bra match, och då kan man börja prata om att isen ser annorlunda ut, att rinken är si eller så, eller publiken, eller det är uppför eller nerför. Nej, det är en fråga om hur du dels tar dig an matchen rent mentalt, men jag vill påstå att det som skiljer en, om jag spetsar det lite, det som skiljer en bra spelare från en riktigt bra spelare är att en riktigt bra spelare klarar av att tänka bort omständigheter, precis som det kan vara ett försenat flyg eller ett spelavbrott på 45 minuter som vi hade mellan AIK, Södertälje och AIK till exempel. Så att det går att vara kritiskt, men jag kan också förstå att det ser ut så där.
Men du får ju inget gratis när du åker till Almtuna, om man säger så, som spelare.
Nej.
Du får ju inget gratis.
Jag håller helt med Fredrik att det är ju det som är, det är ju det som är nivåskillnaden mellan Hockeyallsvenskan och SHL. I alla fall toppen och botten.
Ja, men du kan ju till och med se det i SHL delvis. Att Oskarshamn genom åren, utan att ta någonting från dem. Men det var samma när jag var där i Hockeyallsvenskan. Att långbökig resa. Du har bakom båset så är det arga smålänningar som hånar från början till slut. Sådana där saker räknas in. Men återigen, vilka klarar det bäst? Mm. Och vilka undviker att gå i den fällan?
Men Södertälje har ju klarat det bra under säsongen, har man ju verkligen sagt. Kanske inte mot Almtuna precis, men generellt sett mot de lagen har man haft en jäkligt, jäkligt hög nivå.
Mm. Jag tycker vi släpper den matchen och går vidare lite grann till Mora tänkte jag snacka om. Mora mot Djurgården. Daggen, du satt och såg en stor del av den här matchen. Det gjorde vår kollega Harald Lyckner också som rättade
mig med
att Hävelid gick av skada där och att det var därför Andrén kom in till straffläggningen.
Får jag bara säga en sak då kring det där. Det har hänt ett par gånger att folk har sagt till mig så här, hur fan kunde ni missa att Mörnsjö snöre gick upp vid tekningen där i andra perioden. Mm. När vi jobbar med en annan match, så låt oss bara förklara att när vi jobbar med en match och har studion där så har ju vi, det är klart det finns en hel buss full med skärmar och det finns monitorer, men det finns ju inte en rimlig chans för oss att ta koll på allt som händer. Så om vi någon gång har missat att säga en sån sak som är hävelid igår, det tänker jag inte be om ursäkt för fem
öre. Nej, inte jag heller. Någon procent.
Men det var väl att Dahlström missade upp ett mål precis genom avgörandet också som inte var med där. Som kanske var. Men Dahlström missade ju upp ett mål med 19 sekunder kvar. Eller kvitteringen kommer 19 sekunder. Men jag, lite med derbyt också. Om man tar in den matchen igår, jag kollar lite på. Jag tycker alltså, spelmässigt Djurgården, de får inte riktigt fart på flyt i spelet. Jag tycker samma mot AIK. De får inget kommando, de liksom kan inte föra spelet på det sättet. Ganska slarviga i försvarszon också. Jag vet inte riktigt vart Djurgården står med den här skadeproblematiken de har haft under hela säsongen. Fredrik, du har pratat om det ett tag. Hur tränar Djurgården? Alltså, är det någonting, för nu har det varit liksom 2-3 säsonger liksom, du har haft enormt mycket skador.
Jag kan åtminstone säga så här, om jag hade varit Niklas Wikegård och klivit in i den där verksamheten här efter säsongen, så skulle det vara en stor punkt som jag skulle vända och vrida på väldigt mycket. Sen finns det de som, det har ju, när vi har tagit upp den här diskussionen så möts vi ganska snabbt av folk som säger att alltså det är som att det är en väldigt öm punkt. Och det är minst inget fel på deras upplägg och det, ni får tänka på det här och, men det går ju att räkna in att de har en del äldre spelare. Det är klart att Marcus Kryger som har haft en fantastisk karriär, ju äldre du blir och har varit med om väldigt mycket, så kroppen kan å ena sidan vara preppad för det, men den borde också vara tilltuffsad och ömmad. Och det finns ju några sådana spelare i den kategorin. Det kan väl vara en faktor. Men jag tror att man behöver fundera på det där.
Verkligen, för just nu så tycker jag att det ser ganska energilöst. Vi såg mot AIK senast i derbyt. Ganska energilöst det också. Kom inte in på insidan på dem. Jag tycker att AIK, även fast Djurgården har ganska mycket puck och skapar ganska mycket, men fortfarande ganska mycket utsida. Har inte det där riktiga. Och när Kryger är borta, alltså det är inte samma, det är inte samma Djurgården.
Nu såg ju inte jag matchen mot Mora, men jag har bär med mig från matchen före då mot AIK att jag tyckte att de också förlorade det fysiska spelet, den kampen, de duellerna. Och det kan ju, jag menar, i grund och botten har Djurgården ett moget lag också med vältränade hockeyspelare. Så att jag tror inte att det handlar om att AIK tar mer i benböj eller bänkpress eller VO2. Men känslan är ändå att det finns en trötthet. Mm. Att den där tröttheten påverkar liksom din kapacitet att spela tung och fysisk hockey. Det vi också ska komma ihåg, som är min stora erfarenhet, är att när det finns en trötthet under en match eller över en längre period, så tar du sämre beslut. Alltså när du är trött i ditt hockeyspelande rent fysiskt, så påverkar det dina beslut. Du kanske spelar för svårt, du utsätter dig för risker. Tar vi matchen mot AIK bara för att föra in det, så är det 3 mål man släpper. Alla 3 kommer ur pucktapp. Är det spelare som plötsligt råkar tappa pucken? Nej, det föds ur någonting. Så att min känsla är att Djurgården befinner sig just nu i ett litet vägskäl. Jag sa det innan matchen igår, att förlora mot AIK i fredags var ingen skam. Gör de en sämre insats mot Mora, då tror jag att man skulle behöva börja fundera. Och grundat på siffrorna att man tappar matchen sent, ja, då kan man ju kanske fundera.
Jag tycker att det har varit ganska länge nu energilöst. Och det beror ju på mycket att man har in och ut med mycket folk, såklart. Men sen också, så de kan säkert hävda att det inte är sådana skador som är på grund av träning. Men det, när du får skador, precis som du säger med pucktapp. Alltså, det kan vara en tredje period för att du inte är tillräckligt påkopplad.
Vi pratade om det här, tror jag, bilen från hovet till hotellet, va? Visst var det det?
Ja, men för jag vet, en säsong jag var med, för kort bara, en säsong vi hade mycket skador. Då sa vår fystränare så här, men det är på grund, det är inte sådana skador som kommer till på grund av träningen. Nej, men det är alla i tredje perioden. Alla våra skador är i tredje perioden, och det är på grund av att vi inte orkar spela konsekvent hockey.
Ja, och en förklaring brukar ofta kunna vara, som jag fick ett ord till, men sen om det är rätt eller fel, men vi pratade traumaskador, det vill säga någon åkte in i sargen eller någon, alltså där man tycker är oflyt. Men en generellt vältränad hockeyspelare som är trött riskerar ju såklart mer, precis som jag gör om jag går ut på en halkig gata och inte förberedd eller jag är inte vaken, eller jag, så ökar riskerna med det. Så att jag ska vara försiktig och prata läkare eller fystränare, ja. Men jag konstaterar att det stora dilemmat för Djurgården, inte bara den här säsongen, det har varit den här konstanta in- och utskador och sjukdomar. Det är oerhört olyckligt för Djurgården.
Mm. Vad tycker du om målvaktssituationen då?
Att den är problematisk för Djurgården. Nu är väl lite skadad. Andrén är lidig, den målet som man ska gå på. Ja, det är såklart att de letar lite vem som ska stå i slutspelet. För nu har de inte en Carl Lindbom som tog dem igenom ett slutspel på det sättet man gjorde.
Mm. Tror vi kan vara rörande överens om, vilket är att slå in en öppen dörr. Men jag gör det bara för att förtydliga att det lag som kommer gå långt, gå längst, gå upp är ett lag som kommer ha ett bra, mycket, mycket bra målvaktsspel. Och där finns det ju funderingar. Och sen blir det ju så här, jag vet att jag sa när det var Brynäs Djurgården och Lide skulle få stå, så tyckte jag att det var ett modigt beslut och kanske till och med korrekt beslut då, att prova och testa honom i skarpt läge. Mm. Han gjorde inte bort sig i den matchen. Jag trodde att det var testet. Sen står han även i derbyt mot AIK. Och då har man någonstans gjort ett litet val.
Men, vi fick en fråga om Djurgården. Eller hade du mer att tillägga om målvaktssituationen, Dagen?
Nej, verkligen inte.
Rani Watting, så heter han på Instagram, frågar, tror ni att Djurgården har en riktig chans att gå upp i år? Och det tycker jag ibland, jag menar, nu går vi in på riktiga sluttampen, och det är ju trots allt det här det handlar om. Vad tror ni?
Jag är mänsklig och blir påverkad av mina senaste jobb. Och då menar jag, vi pratade om det där efter derbyt AIK-Djurgården. Då kändes det som att AIK direkt efter slutsignalen, AIK går rätt upp. Sen åker AIK och förlorar mot Karlskoga och släpper alldeles för mycket mål. Och då tänker man, nej, det gör de ju inte. Men för att svara gällande Djurgården så tycker jag, och det här har inte varit en eller två gånger, utan ett antal matcher den här säsongen där vi har varit nära Djurgården, sett dem genomföra väldigt bra matcher. Man har haft energin, man har haft snabba spelvändningar, man har fått flytta upp spelet och utnyttja kraften och skickligheten hos Brodin i raka offensiven, i Klasens sättet han hanterar puck på, Krygers defensiva parerande, en backsida som har blivit bättre. Och framförallt så är Djurgården det lag som i kraft av hemmaplan, hovet, trycket där, spelar en väldigt vuxen hockey, ett slarvigt begrepp som vi använder. Låt mig kort förklara vad jag menar med det. Det är att man har disciplin, man är konsekvent, man slarvar inte med puckarna, man spelar stort, man spelar fysiskt och man uppträder på ett väldigt elitistiskt sätt i positiv mening.
Och det är exakt det man inte gör just nu. Men de har verkligen visat upp det. Det finns ju där. Och det här var ju ungefär, det såg ju ungefär likadant ut förra säsongen när man gick in i slutspelet. Då visste man inte heller vart Djurgården stod lite. Och jag säger så här, ja, självklart kan Djurgården gå upp. Självklart, de har högsta nivån. Jag var superimponerad av vad de gjorde förra året. De har Brodin, Norman, Kryger, de typen av spelare som kommer växa. Sen har man ju också en Jesper Myrenberg som en angiven tredje målvakt. Alltså, kan man plocka in honom, var bra förra året. Ja, jag säger det. Det står med de här topp 6-lagen. Och Djurgården är topp contender.
Ska ju dock säga
att de mellan topp 6-lag.
Dagge, det ska ju dock sägas att Linköping har ju faktiskt, men går de till en semifinal, då är det ju väldigt sent om man Myrenberg ska komma in i så fall.
Men Fredrik, bara en kort, alltså, eller en kort om den matchen. Du var ju Mora. Alltså, när man tittar, alltså, vilket jäkla jobb de har gjort återigen. Vi pratar ganska lite Mora. Får vi verkligen, de smyger ju, om man säger så.
Och, får jag bara säga så, innan du svarar Fredrik, så fick jag igår, för vi sa ju det, att du hade åkt till Mora inför igår. Då sa jag, jaha, ska Söderström träna Leksand nu? Nej, träna Mora nu, nej, jävla Leksing. Jag vet inte vad det är för dialekt. Det var direkt de som blev förbannad på det. Nej, men, du åkte dit.
Ja, nej,
jag tänker bara på, ja, förlåt, kör.
Fullt öppen med det. Jag var besökt i Mora. Jag tycker det kan sakna det, den här vardagen som hockeylagen har, kaffet på morgon, tränarna sitter och pratar ihop som dagen och löser världens bekymmer, spelarna landar in, det är lite möten, det är planering, man går igenom träning och det ska tränas. Så att jag hängde runt om lite grann, och jag satt även med sportchef Hägglund en bra stund. Och jag ska såklart inte outa allt vi pratade om, men det är intressant att få en inblick i hur de jobbar och tänker. Men det som slår mig när jag besöker Mora är att det råder ett väldigt lugn. Det känns fridfullt i positiv mening. De är ganska övertygade om vad de har för egenskaper rent hockeymässigt som skulle kunna ta dem en bit i ett slutspel. Tittar jag rent konkret hockeymässigt så känns det ju som att de här äldre spelarna som vi har flaggat för att de måste komma igång. Jag tänker på Persson, på Ljunggren, på Måns Karlsson som ska vara i fronten. De är där nu, stimulerade av de unga spelarna. Och däremellan Kristoffer Gunnarsson, Lavainen på backsidan gör det jättebra. Man har Ignatjev som sista utpost. Så att jag kan ringa in ganska många egenskaper hos Mora som gör att de kommer vara ett tufft motstånd i slutspelet.
Mm. Och jag ställer fortfarande frågor om Persson, Ljunggren, när ska de börja leverera i ett slutspel?
Karlsson. Ja, de kan inte börja innan slutspelet.
Nej,
börjar,
jag vet, men det är det som är min största fråga om Mora. För det här, det har sett bra ut. Men jag menar, Hägglunds...
12 segrar, 15 senaste.
Vad sa du nu?
12 segrar, 15 senaste.
Ja, jättestarkt. Och det är alltså det Hägglunds jobb i år igen. Alltså Jetman, de tar in Levinsson från Tingsryd. Alltså det är sjukt många rekryteringar i år också som har liksom träffat rätt.
Jag undrar, alltså vad säger det? Att ett Mora har vunnit alla fyra matcher mot Djurgården, jag vet inte hur mycket det säger, men det som säger någonting är att de får behålla Roppe Lavainen, de får behålla Levinsson. Mm. Persson och Ljunggren ska ju ingenstans. De kommer att vara kvar. Måns Karlsson hade väl chansen i fjol att dra. Jag tror inte heller han drar i år. Ilestedt kommer säkert också vara kvar.
Jag frågade faktiskt Hägglund om det där på en specifik spelare. Som vad anser du är som gör att den här spelaren väljer att vara kvar? Och det är klart att det spelar ingen roll hur trivsam miljön är om SHL kommer in och säger att du får ett avtal hos oss. Det ska vara klart för oss. Man väljer ju inte bort det. Däremot så tror jag att det finns allt fler förståndiga spelare som tycker och tänker att okej, Mora, vi känns som ett... Numera är ju det ett givet topp 6-lag om vi räknar in de senaste säsongerna. Man har skaffat ett bra rykte för man har haft bra tränare och ledarskap. Och jag tänker mig att i Mora som ett relativt litet samhälle så skapas också en viss harmoni i spelarna emellan och i gruppen. Det är en trivsam miljö att vara i och det ska man heller inte underskatta. Du tränar och spelar matcher absolut, men den allra största delen så lever och är människa. Och är det då bra att vara där så istället för att få 2000 mer i en annan klubb så kan jag lika gärna vara kvar där.
Säg som Martin Tillander sa, tränaren i Karlskoga. När vi super så super vi, när vi tränar så tränar vi. Det är viktigt det. Det är samma i Mora. Man bra vid sidan av. Eller Fredrik, vet du hur det var i Oskarshamn?
Han sa det på någon sån här upptaktsträff vet jag som vi var på. Då gick ett sus genom rummet.
Du, Chad Jetman har alltså nu bara Mix Indrasis och Jack Kopacka framför sig på fler mål i skytteligan. Vilken dunderfull träff.
Verkligen. Fredrik, du har ju pratat om honom ganska länge också. Att han har varit en av de bästa rekryteringarna.
Känns det som en slutspelspelare, va?
Verkligen.
Ja, det blir ju jätteintressant att se. Jag tycker att han har någonting som... Det är inte lika ögonfallande kanske som Kopackas, den skridskoåkningen, eller Indrasis är stor, eller lite mindre, lite mer lågmäld även i spelet, men förmåga att vara där på rätt ställen, nosar upp offensiva situationer, jättemycket bra egenskaper, det får vi banne med säga.
Mm. Och nu är Johan Persson där, 14 mål, he's coming. He's coming. He's coming for you. Ja, vi får se hur långt det når. Men jag tycker att vi hoppar vidare till Bake Karlskoga. 15 mål de senaste två matcherna har de gjort. 10 mot Almtuna i fredags. 5 mot AIK igår. Ett AIK, jag vet inte om man ska slänga in brasklappen, att de var lite derbybakfulla efter ledig helg och seger mot Djurgården i derbyt. Men vad läser vi in av Karlskoga då?
Att de mår bra, återigen. De senaste 20 matcherna så ligger de väl tvåa också. Så powerplay som funkar nu, Lars.
Gör det det?
Funkar det igen.
Säg det under en lastbil förra veckan.
Ja, men de De har också, jag tycker att produktionen i 5 mot 5 ser mycket bättre ut. Jag tycker att det har en fungerande fyra kedjor som kan pumpa på ett jäkligt bra sätt. Nu får de tillbaka Otto Stenberg från Frölunda. Också en jäkligt bra rekrytering tillsammans med Backe Olsen där. Och sen Brattström in från Färjestad. Så målvaktssidan och framförallt spelet i 5 mot 5 ser också. Nu börjar det finnas något där.
Mm. Det är övertygande att se dem. Och jag... Tänk, zoomar jag ut lite grann så kan jag känna så här, vi har ju en tendens, jag säger vi, hela hockeysamhället då, att döma lite tidigt, och de är ju på den listan efter inledningen av säsongen såklart, så är det lätt att stämpla till ett misslyckande. Sen får man jobba kopiöst hårt för att äta sig fatt, vilket Karlskoga har gjort. Jag säger återigen att jag tror att det som har gynnat dem var att inte man har möjligheterna att spendera en massa pengar på att skicka folk till höger och vänster, sparka spelare och tränare och liksom starta om, utan det har ändå blivit någon slags uthållighet, och det tror jag att både Torsten i sin roll och även tränarstaben fick man in till Lander och Kull som har knuffat lite på Halle, min känsla, och kommit in med lite energi och kanske kontrast i personligheterna, och det sammantaget har tagit dem dit de är. Sen tror jag ju att de här spelarna, vi pratar Backe Olsen nämnde du. Vi ska ju, han är med på en lista fredag kväll som nej det var det inte, förlåt. Det var inte han som var med på den. Jag pratade om honom igår. Mm. Men att oerhört lärorik säsong tror jag för alla inblandade parter för Karlskoga. Och lek med tanken att de tar sig in i ett kvartsfinalspel. Så Karlskoga har väl ofta kunnat sagt att vi har allt att vinna. Men har man haft den här starten, den här säsongen bakom sig, så är det väl definitivt så. Det tror jag inte det är något lag som städar av på ett enkelt sätt. Sen har jag svårt att säga att de skulle stå där i en finalserie, men vem är jag att gissa om sånt?
Men Eskil Backe Olsen, det är en jäkla rekrytering också. Vi pratade om han lite förra veckan. Jag tycker han dominerar isen på ett, alltså så lugn, bra med pucken. Alltså jäkla fin rekrytering. Och vi brukar ofta skoja att det är norska. Han är norsk, Fredrik.
Mm. Mm,
men här är en riktigt bra norsk.
Ja, det är kuriosa på han. Tom Erik heter hans pappa. De älskar ju dubbelnamn i det där landet. Var landslagsspelare. Hans farfar tror jag till och med var landslagsspelare. Och hans bror är väl i Malmö. I juniorverksamheten där tror jag. Så att, en hockeyfamilj som har format den. Han känns så jäkla mogen i spelet tycker jag. Som att han vore 10 år äldre. Fysiskt liksom kraftfull. Och det där skottet han har och...
Alltid tid med pucken. Alltid tid. Ser du, det är en jävla elegans där ute. Kanske inte den finaste skridskoåkningen, men ja, det är en riktigt, riktigt bra. En av de bättre den här säsongen som jag har sett.
Gillar du inte gå så fort heller? Nu, eller?
Vad sa du nu?
Är Brattström etta nu eller? För nu har han stått 2 raka och vunnit med 10-0 och 5-2. Eller, vad tänker vi om konkurrensen där då mot Helgens Med?
Att den är bra. Att de har 2 stycken. De har ju haft det alltid med Volden där. Och Helgens Med har ju stått... jag tror man vill ha den konkurrensen också med, som man har haft med Volden. Så att man inte går in med Helgens Med, kanske att han står 20 matcher inför ett slutspel, så tror jag att det är jäkligt bra att få in Brattström som är lugn och väldigt harmonisk där bak ser ut. Det han AIK inte hade i Björklöven.
Förlåt. AIK. Många började ju liksom... efter, jag tror det var mycket efter fredagen. Liksom, att man känner... Jag snackade med någon tränare igår. Både de på plats i Uppsala och några andra också. Och folk har respekt för att det här är ett AIK som kommer att bli tunga och riktigt obekväma att möta i det här slutspelet.
Med all rätt också.
Ja, men definitivt. Ja, det är mina intryck också. En viktig parameter när man värderar, eller när jag värderar lagens status och möjligheter kanske i ett slutspel, är när man pratar med andra tränare, med motståndartränare, spelare i andra lag som upplever hur det faktiskt är att möta AIK. Och det har vuxit sakta men säkert under säsongen. Det är ingenting som har kommit de senaste veckorna, utan även under hösten så fanns det många som på något sätt pratade om AIK i väldigt positiva termer. Och för mig har det blivit en övertygelse, och alldeles oavsett om vi bara pratar en match, den mot Djurgården på Hovet som man vinner med 3-0, den var för mig den sista bekräftelsen på att jag verkligen tror på AIK. Sen ska jag inte sitta och säga, bara för att det ska vara rubriker av det, att jag tror att AIK går upp. Men jag tror att AIK har väldigt goda förutsättningar om man kan förvalta det man har byggt upp nu. Man har en Anton Blomqvist som jag har använt tror jag ordet, att det finns en kaxighet, och det kan jag förklara så inte man tänker att det skulle vara något negativt, utan han står för någonting. Jag tycker han bröstar upp sig. Han har fått ett material den här säsongen som har haft lättare att akklimatisera sig både till hans spelidé och hans sätt han vill att de ska framställa sig själva och agera på. Jag tycker att väldigt många spelare i laget har anammat det. Sion Nybäck som är två äpplen hög har liksom blivit kaxig på sitt sätt. Jag tycker att Gynge har en kaxighet i sitt sätt att spela på, och då tänker jag i sättet med puck och offensiva skeenden. Man har fysiska spelare som jobbar klart situationer, och det är en väldigt viktig faktor i ett tufft slutspel att du tror stenhårt på dig själv.
Mm. Nej, jag tycker det här AIK-laget ser jäkligt intressant ut. Jag menar, Hutchison, nu verkar det som att han tränar ju redan och ska vara aktuell för att spela match inom inte allt för distanserad framtid. Ja, jag har svårt att se att något lag vill... jag menar, skulle AIK komma tre liksom? Det skulle ju... Ja, jag tror AIK kan vara... Just nu sticker ut hakan lite grann. Kan det vara liksom stora utmaningar till Brynäs nu?
De är absolut med i racet, men Dagen, vi har ju pratat mycket om målvakterna där. Mm. Och igår pratade vi också med Pettersson Wenzel, som är målvaktstränare i Almtuna, som för övrigt var första guldgallervinnaren. Johan Thornberg berättade att han fick uppdraget tillsammans med en fotograf att åka hem till Pettersson Wenzel och knacka på. Och hans mamma öppnade dörren och så skulle han överlämna det där priset. Vi gissade att det var någonstans kring 28-29. Kan det stämma?
Det är rimligt.
Men sen pratar vi generellt också om målvaktsspel i ligan, och han hade också en övertygelse i resonemanget kring Bibå, men framförallt Norman. Som på något sätt har smitit förbi och fick spika igen i ett derby. Så att snacka om att sitta på guld.
Men vad är det med norskarna i hockeysvenskan i år? Det är ju fan norsk invasion upp. Och det är bra norska spelare också.
Ja, det är det.
Alltså
det
vad fan... Vi skojar första superfredagen om att det var norskar, men
ja, men det var norrmän. Nej, men nej, det gjorde vi med värme, ska
ja,
jag
verkligen.
Tror jag också törstar efter, alltså hockeyn i Norge är ju efter svensk hockey, det är ingen snack om saken, men det jobbas väl rätt i en del klubbar, och med det kommer det då fram ett antal spännande spelare, och jag tycker att det är klokt av hockeyallsvenska klubbar att titta på dem och se vilka skulle kunna vandra den här vägen, och de har ju haft framgång.
Får jag fråga, Fredrik, kan vi dra Jörgen Hanneborg-storien?
Ja, absolut, det tycker jag.
Ska jag eller du dra
den? Du tar den. Du tar
Nej,
den.
Men vi fick förklarat igår att Jörgen Hanneborg, som är målvakt i Almtuna, han hade väl kommit starta på säsongen. Han var skadad tidigt, och då efter en träning så skulle han åka hem. Efter träningen, och då hade Jimmy Anderström och Fredrik Pettersson Wenzel stött på han ute på parkeringen. Då gick Jörgen Hanneborg med plocken i handen. Så de frågade, du Jörgen, vad gör du? Nej, men jag ska åka hem. Jo, men varför har du plockhandsken med dig? Nej, men jag ska snacka lite med
honom. Målvakt.
Va? Nej, jag ska åka hem och ta ett snack liksom, så vi är på samma ruta.
Ja, det är otroligt alltså. Ja, men jag blir aldrig inte förvånad längre med målvakt.
Då kom han tillbaka dagen efter, och då frågar man, ja, vad sa plocken? Han hade sagt just seriöst att nej, men nu är vi överens.
Jag tror han hade dessutom sagt att det finns två val. Antingen så hänger du på mig och gör det bra, annars är det slut för dig.
Ja.
Så han hade väl mer eller mindre hotat den där stackars plockhandsken till att börja leverera.
Ja, det gjorde den. Eller var det innan Karlskoga, eller?
Ja. Det är ju för jävla roligt ändå, alltså.
Ja, dessa jävla målvakter.
Åker hem med plockhandsken.
Men då sa vi också det du säger, typiskt målvakter. Det har ju ändå förändrats. För 20 år sedan, då hade det varit en högst normal målvakt. Nu känns det ju som att de tyvärr inte är samma original. Men det här tyckte jag var en väldigt originell hantering av situationen. Men vi ska alla, vem pratade vi om senast? Var det inte Juel som hade sina spöken? Så att återigen, målvakterna hittar sina sätt att bli bättre på det. Bara gratulera.
Har ni tips galna målvaktstories, så skicka in dem till oss via Ringsides Instagram eller till någon av oss så att det når podden, så ska vi försöka återberätta. För underliga människor, det pratar vi gärna om. Vi hade Jared Corot som gäste i studion förra onsdagen, Fredrik, den här nya målvakten i Brynäs. Hyfsad mardrömstart på gårdagens match. Släppte två första målen. Då gav du ett exempel på att Ed Belfour släppte väl första pucken när han kom till Leksand. Och sen höll han nollan i 250 minuter. Vart inte riktigt det för Jared Coreau, men han fick i alla fall avsluta matchen med en seger och att flippa fram en puck till Indra sist att lägga i tombur.
Jag tror ju att det är tacknämligt att han har kommit upp i en mogen ålder som gör att han borstar av sig det där utan problem. Och det är väl ett sätt att börja anpassa sig. Han har inte spelat på ett tag, han har inte varit i svensk hockey, så att jag ska inte kasta honom mot hajarna på något sätt, men nu är han åtminstone inne i leken.
Det viktigaste är att man inte släpper den Indra sist. Den där går ju i kassen den. Sista.
Vadå?
Den är på väg in i mål. Man orkar dit. Den var inte tillräckligt hård för att nå fram, tror jag.
Men
tror jag att det, var.
Det viktigaste för Brynäs igår. Tyler Keller tillbaka. Alltså levererade direkt. Och han såg fan inte ut att ha varit borta så mycket. Han såg pigg och fräsch. Han är inte så stor. Så liksom... Hans energinivå fanns verkligen, och han såg verkligen spelsugen och få tillbaka honom inför ett slutspel och bredda det här laget ännu mer tillsammans med Kopeck och Ölund där. Ja, det kan bli intressant.
Ja, och jag tycker just att Keller står ju för någonting som skiljer sig radikalt från det övriga offensiva spelet i Brynäs. Så den där mönsterbrytan, den här litenheten, sättet han är smidig, flyttar fötter, tar skott från andra positioner, oerhört irrationell. Och den injektionen tror jag är jätteviktig för Brynäs.
Så fruktansvärt bra på att täcka pucken för att vara så liten och spä. Så han är så stark, snabb vändning. Det går knappt. Jag vet själv när man mötte, man försökte gå på en ganska hårt men vände bort dig så snabbt. Så du får nästan hålla han på avstånd ibland och låta han ha pucken. Men grym spelare att få tillbaka nu.
Fyra raka segrar där för Brynäs med fyra raka tre poängare. Jag är lite intresserad, vi har fått in ganska mycket frågor också om Ero the Hero och vad ni tänker om Östersund liksom. Det blir en 4-6 igår. Vi ska höra, kolla här, Isak Bostfall är det som skickar in. Vad tycker ni om Tero Lehteres jobb i Östersund så här långt? Det var någon flera också som hade det där. Men vad säger ni om det?
Jag får ju intrycket av att han har striktat upp det där. Han har skapat en prioriteringslista med det är det här som gäller hos oss nu. Och att man då släpper till färre situationer. Man är mer samlad över hela banan. Både i när man väljer att gå lite hårdare och när man spelar defensiv zon. Och att den tryggheten gör att när man sen får... Jag tyckte nu, återigen gjorde vi inte den matchen igår, men när man tittar på highlights vi får till oss. Det målet där Brynäs går bom och kolliderar och det blir lite galet. Är det... första, andra målet är det, 2-0 kanske. Att det säger lite grann om hur Östersund skulle kunna spela, att man, okej, vi ska försvara oss, vi ska se till att inte släppa till. När vi får lägen så går vi. Och då har du också jobbat på ett hälsosamt sätt så att du har kraft kvar i benen, du får den där spetsen offensivt. Det som man säger, och jag kan ju förstå att folk, att de skulle ha gjort någonting tidigare, men det är lätt att vara efterklok. Men det borde ju skänka hopp till Östersund inför ett kvalspel.
Verkligen. Jag tycker de ser jättebra. De ser mycket, mycket bättre ut. Och det man hör från spelarna också att de är bra människa också. Alltså väldigt tydlig i sitt ledarskap men också lugn och harmonisk i omklädningsrum. Så det är såklart att de går in med en härligare känsla inför ett stundande kval mot Västervik.
Sen kan jag tanken slå mig nu. Det som jag får intrycket är att det sättet de spelar på då mot ett bra Brynäs, mot serieledarna så att säga igår, det är lättare då att förhålla sig till sin spelidé när du möter det laget som för matcherna. När man hamnar mot Västervik i ett kval så ska du kanske ta i beräkning att det blir en annan typ av struktur på matcherna. Och då är frågan om man har tappat det lite. Jag drar en liten parallell till Södertäljes krissäsong när man kvalar sig kvar då mot Troja. Där jag tyckte att det var ju Pelle Holmberg och, som klev in med en ny kollega där i mitten av säsongen där man, som jag uppfattade utifrån åtminstone, började prioritera defensiven och man blev försiktig. Att det finns en risk också med det. Det är högst rimligt, jag hade gjort detsamma. För man kan inte gå på motsatsen, menar jag, och tokköra. Men frågan är då när det kommer till de här avgörande matcherna där du plötsligt ska ha pucken lite mer, du ska stå för lite mer. Klarar du av både och? Det är väl det enda frågetecknet jag har för oss.
Alltså, jag tycker att det höjs upp. Jag tycker att det var en lite svaghetstecken i början när han kom in. Men nu tycker jag att den offensiven ser bättre ut också. Så de senaste veckorna har de ändå träffat rätt där också. Så det ser ju, det är inte bara defensiven som har sett bättre ut.
Nej, men jag tror ju som jag sa alldeles nyss att det är ju defensiven som föder en bättre offensiv.
Så är det verkligen.
När du ligger rätt och spelar klart och att du är mer samlade. Men vi får se kort och gott. Det blir spekulativt innan vi vet vad de hamnar i för matcher, menar jag.
En grej, vi har inte rört det alls här, men, och vi tog det kort med Marcus Eriksson. Jag fattar att han inte vill prata om det under säsongen, men alltså, hur coolt är det inte om Marcus Eriksson, 39 år gammal, ska göra SHL-debut? Jag tycker att det låter banbrytande. Jag vet inte, vad tycker ni?
Ja, att det är jäkligt häftigt att han får chansen för en gångs skull. Jag ska inte säga att han spelar sin bästa hockey, för han spelar en bättre omgivning, men han är nära där, och jag tycker inte åldern har spelat så stor roll. Om du kollar idag, så jag ska gå tillbaka till när jag kom upp som A-lagsspelare i Karlskoga. Då tränar man alltså inte ett enda träningspass utanför isen. Det var alltså 06. Idag är det fullbordsproffs på ett helt annat sätt, och det gör att karriärerna kan vara mycket, mycket längre. Man tar hand om kroppen på ett helt annat sätt, och sen för Marcus Eriksson, han lever inte på att det ska gå fort. Han lever på sitt spelsinne, så det ska bli häftigt att se han i ett Skellefteå, och att det är just Skellefteå också, Fredrik, som plockar honom.
Ja, men jag tänker att det är just Skellefteå som, alltså om vi släpper Marcus för en stund, så är det resonemanget hos Skellefteå som fascinerar mig. Att man har kommit till en punkt där man har så pass bra struktur på sitt sätt att spela på de spelare man har kontrakterade, att man hittar en möjlighet att okej, om vi tar den här killen, oavsett om han är 39 eller 29, placerar honom i det här spelet, han kan få den här rollen, han kompenserar sina svagheter med att den spelaren har det där. Jag tror att det är ett ganska gediget och komplext arbete som har nått fram till det här. Sen är den första att säga att jag tycker att det är jättebra. Jag har sprungit på och gör det än idag. I stort sett varje match vi gör när man träffar på spelare som har kommit upp i åren, så imponeras jag av hur professionella de är, hur de har förvaltat sin karriär. Jag tror jag sa förut när vi spekulerar kring det här att Stefan Öhman, som idag är assisterande tränare i Björklöven, kom till Oskarshamn från Finland. Och det fanns många som ifrågasatte att vi tog en gubbe. Jag vet inte vad han kan ha varit då. Han var då närmare 35 åtminstone. Och vi fick in en ganska trögfotad. Det såg ut som han hade slalompjäxor på sig, var det någon som sa till mig. Och jag tänkte vid första anblick att det här kommer bli ett problem. Istället så fick vi en bättre puls i vårt offensiva spel, för att hans skridskoåkning var inte fort men fel. Han hade förmågan att värdera och läsa situationer. Han slet hälsenan några dagar innan seriepremiären. Läkarna sa att det var resten av säsongen. Runt jul var han tillbaka, för han var så oerhört dedikerad. Han var vältränad i övrigt. Så att det vi ska ge Marcus Eriksson är ju att han har ju krattat för det här själv. Han har ju jobbat med sig själv, sitt mindset, sin fysiska status på ett sätt som gör att han är lämpad att få den här chansen. Och att då Skellefteå trocklar in honom i det gör det ju hela så delikat.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Så det är inte för sent, Dagen.
Så jag kom back, eller? Jag vet inte, jag levde inte så mycket på mina händer, så jag vet inte fan om jag skulle kunna göra det bra i SHL.
Kommer till Skellefteå och då säger Erik Forsell bara no hands. Like, no hands.
Jävla Peter Vampola alltså.
Du, Patrik Karlqvist då? Nu svävar jag ut här, men vad fan, Örebro? Om det stämmer, det tycker jag lät häftigt att man går på.
Jag har inte läst det där, men det flashade förbi igår under sändningen. Mm. Är det förut om Oskarshamn då åker ur såklart? Är det ja, så, det är eller vad står det?
Eller nej, ja, det måste det vara. Men, eller, förlåt, det vet jag inte.
Jag tänkte, när du tog upp det så borde det vara rimligt att du visste vad du pratade om.
Han svävar
ut. Det är ingenting du kan ta som rimligt, Fredrik. Det borde du ha lärt med det här laget. Har vi något mer vi vill ta upp? Vi får in rätt mycket frågor om Kalmar. Det var Macke Foppa undrar, är Kalmar den bästa nykomlingen till Hockeyallsvenskan från Hockeyettan?
Nej, det skulle jag väl inte säga att de är. Vi hade väl Tingsry som chockade oss för några år sedan som gick till gick de till SHL mot Modo då, va? För många år sedan.
Det var exakt.
Men jag tycker att det är häftigt. Vi har pratat om Kalmar mer på slutet. Nu var det där och såg dem att just den här att man kommer in så sent in i säsongen och träffar rätt på. Jag tycker Daniel Stolt och Turula har gjort ett grymt jobb tillsammans med den här spelartruppen, och det som imponerar mycket på med de division 1-spelarna som kom in och gjort det jäkligt bra på allsvensk nivå snabbt.
Jag tycker den här pushen på slutet är det som jag verkligen reagerar på, att man landade, nu är det långt tillbaka så det behöver vi kanske inte fastna i, men att man nu också på senare tid, okej, några sämre matcher här och där har alla, men att man liksom har tryckt upp det en nivå till och man är med i jakten på en slutspelsplats, det är ju
sen spelar man jäkligt attraktiv hockey också. Frejdig hockey. Och det är roligt att titta på. Kalmar, ja, men tänk dig Kalmar, Nybro i en åttondel.
Ja, det smakar. Jag som följer NFL, där brukar man skoja om att de har scheman, liksom, att det finns ett manus uppritat. Hockeyallsvenskan, det är ju bara att lösa det här. Att alla runt omkring, nu löser vi det här. Nej, men det är klart det vore sjukt häftigt. Kalmar är ju 8 nu, Nybro 10. De är 3 poäng bakom. Det kan mycket, mycket väl sluta att det blir det i 8-1. Jag undrar så här, boys. Superfredag i morgon 17.30 så är det först Västerås mot Löven. Vad tänker ni om den tidiga matchen som gäller?
Kan Västerås spela tråkig hockey som de gjorde i Tingsryd? Orkar de följa upp den insatsen så kan det bli, ja, och det är samma för Björklöven. Kan de liksom spela konsekvent försvarsspel och sätta det? Det ska bli intressant att se. För jag tyckte ändå att, jag ska säga så här med Västerås, hade man varit supporter till Västerås hade det varit mer till freds med att gå in i ett slutspel med det lag man har idag än vad man hade innan. Och det tror jag Carl Helmersson är också.
Just matchen i sig är ju för mig det här Björklöven som nu faktiskt ska sägas lyft sig. De har ju nu några segrar på hemmaplan där man har bitit ifrån, så att jag tycker att det har blåst över lite grann. Men nu ska man då, om Västerås kommer till Umeå med samma prioriteringar som man hade nere i Tingsryd, så ska ju då Björklöven föra den matchen, få den dit man vill, kanske få tag på matchen, få 1-0, få 2-0. Då tror jag att det kan bli jättejobbigt för Västerås. Men Västerås har ju varit där uppe förut den här säsongen och gjort bra insats. Så att trots att det där är två lag som är ganska kalla, om vi nu sätter tempo på dem, så tror jag att den kan bli väldigt intressant att se. Lars, du och Sanny är på plats där uppe. Intressant att få tongångarna inför. För Björklöven har ju jobbat hårt på att sätta sig själv utanför innelistan. Förstår ni hur jag menar då?
Ja, men verkligen.
Och jag är oerhört nyfiken att se om det skulle vara gynnsamt möjligen nu då inför ett slutspel att vi liksom har plockat bort kravbilden från dem.
Ja, vi har ju två frågeställningar som jag i alla fall går in i den där matchen med. Som jag vill höra med Konstantin Komarek och hela laget. Liksom, hur bröstar de det här att de skickar bort Topping, att de skickar bort Mingoya, att de skickar bort Hutchison? Det är ju den stora frågan i Västerås och hur liksom... De har ju hugg på slutspel. Jag förväntar mig inte att det kommer bli en mirakel. Men det är den första frågeställningen jag går in med. Och sen då gällande Björklöven så är det ju... Ja, men Per Kentes nu två nya finnar. Med ny energi in och dessutom då en seger mot Kalmar hemma. Förlorar ju faktiskt mot Tingsryd hemma, skulle jag också säga. Men att... Det är ju ingen som pratar om Björklöven nu. Nu är de ju verkligen utan press inför det här slutspelet, förutom de egna fansen i princip. Och det är ju ett nytt läge inför, om man jämför bak till så länge, till 2018-19 där någonstans.
Ja, det är ju det som blir galet spännande att se vad det gör med dem, både gruppen och individerna där.
Ja, fan, det är såklart att vi pratar om Björklöven som en contender till att gå upp.
Jag är nog mer på din sida, Lars.
Jag tycker den senaste tidens snack har ju inte varit om deras möjligheter.
Nej, verkligen inte.
Att de har enbart under 2 månader handlar om deras problem.
Jo, men sen är det också topp 6-motståndet som vi har pratat om ganska mycket. Att de är bäst mot topp 6-lagen. Gå in i slutspel med den. De får in Killinen och Hemmelainen som liksom stabiliserar laget. Olofsson börjar se bättre ut. Alltså Vuttelainen kommer tillbaka. Det är såklart att de kommer vara med. Och alltså jag har inte snackat bort Björklöven än. Det kan jag lugnt säga. Men sen
sovit bort 2 månader.
Nej, men jag förstår vad
jag har inte räknat bort dem. Det har jag inte jag heller. Men jag tycker att de har ju klarat sig från favoritskapet.
Ja, verkligen.
Det är den psykologin som är intressant i det här fallet. Vad gör det med en grupp som har mer hackats på än hyllats och spekulerats kring? Den tror jag effekten är mycket större än vad vi tror. Sen om det sitter någon i någon podd och vi lallar och har åsikter, men liksom det stora trycket har ju släppt lite från deras axlar. Jag tror inte att det är medvetet att de har bestämt sig för att nu ska vi se till att åka runt i 2 månader och vara lite dåliga. Men det gör ju någonting med en grupp. För det laget, det ska man ju säga. Är det 5-6 omgångar kvar? Det ser lite olika ut, va?
6 för de flesta.
När repet dras så kommer ju spekulationerna börja, och jag tror inte man ska underskatta trycket som Brynäs kommer få på sig. De har ju det från start. De levererar ju, de ligger etta. Men så fort en minsta motgång kommer i ett slutspel för Brynäs, så kommer det ju vara ett massivt tryck på ett annat sätt än det Björklöven får. Det är i alla fall min uppfattning.
Mm. Men alltså, det är klart att det blir dramatiskt, och det är säkert små grejer som kommer att avgöra det hela. Men alltså, när man läser Brynäs laguppställning igår, har jag ju
första tre kedjorna
bannat svårt att se att ett lag ska slå ut de här. Alltså du, om då Corot kan stoppa upp och liksom vara etta och utmana Klara i alla fall, så har du alltså en första kedja, en första femma med Bertinsson, Kinnvall, Rödin, Larsson, Indrasis. Sen är det då Ben och Billins bakom Greg, Wessel, Simon Robertsson, Lindstein, Schutzke, bakom Keller, Ölund, Kopacka. Det är tre första femmorna. Alltså det kan ingen annan matcha. På pappret alltså. Jag har svårt att se att något lag ska då på Brynäs. Om Brynäs inte kommer in med en jävla otur och liksom negativa starter på det här slutspelet. Att liksom
Fredrik.
Något skit sig tidigt.
Fredrik, vi noterar.
Jag sa bara att jag har svårt att se.
Jag har också Brynäs som favoriter, men jag säger det mentala, att gå in där. Vad händer om de tar en torsk? Hur reagerar Rudin, Johan Larsson, de typen av spelare? Kan de vara de ledarna som det behövs? Som till exempel Marcus Kryger var för Djurgården. Mm. Som inte Björklöven klarade av att hantera pressen förra året. Så Modo gjorde väldigt bra. Så, det är öppet.
Med det sagt. Hockeykväll, vi släpper idag torsdag, så jag har hockey på tv ikväll. Vad väljer ni för match ikväll i SHL? Och kikar ni på när ni slår på tv-rutan ikväll?
Ge oss menyn då, så får vi väl...
Ni ska få menyn. Jag gör Modo Skellefteå, så den väljer ni såklart inte. Men vi har Luleå Oskarshamn, Örebro Leksand, HV spelar. Nu försvann den här jäkeln. Förbannade jävla...
Men jag kan säga direkt, jag ser ju nu direkt,
HV-Timrå.
Jag kommer faktiskt åka till några meter bort här och gå på match ikväll.
Växjö-Färjestad,
ja, jag tar den. Jag åker dit och ser.
Kanske. Jag kommer se Rögle-Frölunda.
Mm.
Ja, det är bra. Frölunda börjar ju faktiskt se. Roma funkar ju grymt bra med den första kedjan med Friberg och Malte Strandvall alltså.
Men Fredrik, vad har du då till torsdags? Du ska vara i Stockholm ikväll.
Ja. Vad gör du ikväll?
Vad gör du ikväll?
Jag rör mig, ibland är fantomen klädd som en vanlig människa och rör sig. Jag har ingen studio i Kungsträdgården där jag står och sänder. Nej, men en lång promenad i ett vackert Stockholm, kanske äta en bit god mat och ett glas vin någonstans. Men jag vill ju också se lite hockey.
Tar du den vanliga promenaden?
Nej, men problemet är ju, vi ska inte nämna namn, men på grund av vissa omständigheter så mycket bokat, så ska vi bo på ett annat hotell. Mm. Du ansluter ju, du och Kajsa, imorgon. Så att det är en liten ny del av centrala Stockholm jag ska upptäcka, så jag får roa mig med det.
Trevligt. Det låter häftigt. Till alla lyssnare och tittare, vi ses snart igen. Missa inte Superfredag imorgon med 7 häftiga matcher. Ha en riktigt härlig hockeyvecka, så ses och hörs vi snart igen. Ta hand om er. Ciao!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.